Ungefär så här ödesmättad och dystopisk brukar inledningen till såna här program låta. Program som handlar om det stora farliga internet. Om hur vi människor påverkas av allt våldsamt, hatiskt och hemskt innehåll som sprids på till exempel Facebook, Instagram och YouTube. Det är just det som det här programmet ska handla om. Men jag vill börja i en helt annan ända. Vi sitter här i en väldigt så här steril, eller hur ska jag beskriva det, stel, byråkratiskt kontorsrum i Böle på Yles område. Och före jag skulle komma hit och göra det här experimentet med Malin så kände jag mig lite nervös och ängslig över att liksom, det här rummet vi ska sitta i. Det är förmodligen superburkigt ljud och min producent kommer döda mig över hur burkigt det här ljudet är. Men på ett sätt tänker jag att det passar ganska bra för den här, alltså det känns lite labbigt. Det känns på riktigt som att vi ska göra ett experiment.
Ja, och lite paraboler på utsidan.
Paraboler på utsidan, helvita väggar.
Känns väldigt pandemiskt också.
Ja, verkligen. Det här programmet heter De städar internet åt dig. Mitt namn är Jonas Forsbacka. Nu ska jag ta hjälp av en av mina oängsligaste kollegor, Malin Enqvist, som jobbar som radioprogramledare vid Yle Extrem. Jag tänker att hon är duktig på att prata om stötande innehåll. Så jag ber Malin slå sig ner framför min dator i den tomma möteslokalen.
Får jag be dig att läsa upp instruktionerna högt här inför experimentet, Malin?
Okej. Bilderna du kommer att få se nu har anmälts som stötande av andra användare av olika anledningar. Din uppgift är att avgöra om det ska fortsätta få vara publicerade eller om de bör tas ner. Du väljer genom att säga högt nej eller okej.
Bra! Låt experimentet börja!
Oh, här händer det grejer. Det är polis och det är en tant med handväska, I love it. Och så är det någon som filmar och så är det en kille som ligger på marken. Det här känns jättekonstigt. Det känns som en scen ur en serie. Men jag ser inte så mycket vapen så jag tycker okej.
Okay. Okej, okay, Belarus, ja. Bra. Ja. Klicka fram nästa.
Oh, nakna män! Nä, nakna kvinnor? Vi vet inte. Jättemycket sex. Wow, vilka ställningar. En har sex med en staty. Nej, säger jag spontant. Det här är jättesnuskigt. Men jag tycker om det. Jag skulle vilja se det i mitt flöde, men kanske inte andra. Vad är det här? Det är kukar på en träd.
Ja, det är en frukt som är formad som en kuk, ser du som, eller flera.
Nej, men det är naturen. Så okej. Okay. Oj, här var det sex igen. Nej. De har pjäxor på, det är roligt. Här är Lakupekka Lakritsia. Och så är det... Ja, det är en dålig bild av Finlands historia. Men jag tänker okej, okay, för att barnen måste veta hur rasistiska vi är. Donald Trump som skriker. Varför är den stötande?
Det är någon som har anmält den. Någon tycker att någon har blivit kränkt eller triggad av honom.
Jag tänker att han har jättebra tandblekning, så jag säger okej. Okay. Här är en modell... som verkar vara väldigt smal, eller som är väldigt smal, men jag tänker okej. Okay. Här är det paha. Det här tycker jag inte om.
Gud, beskriv vad du ser.
Det är massa blåa overaller, alltså män i blåa overaller, och så står det en i kamouflage och riktar en pistol mot, eller ett gevär, jag vet inte vad någonting heter, men mot dem, och jag tänker nej. Det här vill inte jag se. Oj, här sköts det. Eller skjuts det, eller...
Jag tror att det där är en halshuggning med kniv.
Just det. Nej. Vad är det här då? Get swifty. Här är damer som protesterar med tissorna framme. I love it. Jo. Fast jag förstår... Jag vet inte. Är det här... Är det Pussy Riot? Jag vet ingenting.
Det ser ut som en Free the Nipple-rörelse, liksom.
Okej. Okay. Jag tänker, det här är inte sexuellt på något sätt, så jag tycker okej. Okay. Här är igen ett barn som är dött eller döende och en man som bär på det här barnet. Det har varit någon jordskräv. Nej! Vårtor, vad är det här? Det är en kvinna med väldigt mycket hudproblem. Okej. Okay. En undernärd hund. Nej, gubbel. Okej. Okay. Bra att veta att folk är rövhåll. Vad är det här då?
Det är Josef Fritzels källare.
Jag tycker om... Varför är det där en grill? Vi vet.
En sån bollgrill.
Ja, jag vet inte. Här är en kvinna som blir... Jag vet inte om hon är med på det eller inte. Jag tänker att det kanske är porr. Men jag vet inte, så jag tänker nej. Alltså hon blir tagen bakifrån. Oh, whatever, hej. Bortklippt scen ur Kalle Ankas julafton. Jag tycker det är bra ur det syftet. Jag tycker inte att det här ska sändas på TV längre. Vilket är, jag vet inte om det är kontroversiellt eller inte. Jag tycker att det är bra att de har klippt bort det. Men jag tycker det är bra också att veta att det här har funnits, så jag tycker okej.
Okay. Men tack för det här. Alltså, hur kändes det att göra det här testet, Malin?
Jag tycker det kändes jättebra. Men det här var ju inte så farliga bilder. Jag vet ju att det finns mycket värre. Men liksom, det är så här roligt inblandat, till exempel de här svamparna som ser ut som snoppar, det är jätteroligt. Det är alltid kul. Man blir på bra humör. Men sen liksom såna här andra, typ så här när det är barn som far illa, det tycker jag kanske inte riktigt jättemycket om.
Trots att jag är en person som ibland kan bli rätt triggad eller till och med kränkt av problematiska inlägg jag läser på sociala medier, har jag bara två gånger i mitt liv faktiskt försökt göra någonting åt saken och rapporterat inlägget som stötande. En av gångerna fick jag ett meddelande från Facebook som sa att, citat, vi granskade kommentaren och tog bort den. Vi har tagit bort den för att den bröt mot våra communityregler. Tack igen Jonas för att du har anmält den här kommentaren. Anmälningar som din hjälper oss att skydda Facebook-användarna. Jag printade ut meddelande och laminerade och gav det till mig själv som ett slags diplom. Nej, jag skojar bara. Det gjorde jag inte alls. Tvärtom fylldes jag av en tomhetskänsla. Det kändes liksom inte som att världen hade blivit en bättre plats trots att Facebook berömde mig så mycket. Vi människor tittar på över 1 miljard timmar video på YouTube varje dag. Och vi laddar också samtidigt upp över 700 000 timmar videomaterial till YouTube dagligen. Varje minut publiceras också närmare 500 000 statusuppdateringar och bilder på Facebook. Och då är YouTube och Facebook bara två exempel på sociala medieplattformar idag. Det är väl inget nytt att tänka att de gigantiska mängderna av innehåll som varje dag laddas upp på internet också innebär att en hel del skit och på olika sätt stötande innehåll också publiceras. Men det var ändå först för ett par veckor sedan som jag för första gången i mitt liv fick höra lite mer om vad som faktiskt pågår bakom kulisserna när någon anmäler eller rapporterar ett inlägg som uppfattas som stötande. När irländaren Chris Gray jobbade på IT-företaget CPL Solutions i Dublin mellan år 2017 och 2018 var hans titel Community Operations Analyst. Vilket i praktiken innebar att han en helt vanlig arbetsdag satt och scrollade igenom drygt 600 inlägg som hade rapporterats som stötande på Facebook. Det kunde vara allt från ilskna kommentarer mellan två personer som grälar efter en stökig skilsmässa till rasistiskt hatprat och halshuggningsvideor. När jag får tag på Chris är han på Kanarieöarna och har tagit sig upp på ett berg för att få bättre täckning till telefonen.
I'm in limbo. Okay. I'm biding my time. My wife is from Indonesia. And we made a plan in December to go and live there for a few months because, you know, I don't need to be in Dublin right now. So I might as well be somewhere cheaper and with better weather.
När jag börjar intervjun har jag just sett två dokumentärer om personer som jobbat med samma saker som Chris. Den ena heter The Moderators och utspelar sig under en inskolningsvecka på ett nystartat kontor i Indien. Den andra dokumentären är tysk och heter The Cleaners och är gjord 2018. Den berör mig starkare. Den går liksom under skinnet på mig. I dokumentären intervjuas så kallade content moderators, moderatorer på internet verksamma i Filippinerna. De har otroligt låga löner och ser stötande innehåll på internet som kommer främst från USA och Europa. En filippinsk kvinna i dokumentären berättar att hennes mamma alltid hade varnat henne för att om hon inte studerar kommer hon bli en så kallad scavenger. En person som är beroende av att leta mat och prylar bland sopor för att överleva. När jag ser dokumentären undrar jag vad som är värre. Att behöva leva på skräp offline eller online. Jag tror att Chris Gray rätt snabbt märker att jag har dystopiska fördomar om jobbet som moderator på sociala medier. Därför är han också tydlig med att jobbet inte bara handlar om att radera stötande innehåll. En hel del inlägg som har rapporterats och som han ser får ju vara kvar.
Well, it's not just cleaning stuff out. The job is really to look at something that's been reported and to see whether you need to delete it or do something else with it or whether you can ignore it. So yeah, basically you come in, you click a button and your computer just starts to flash reported content in front of you. And it may be text, it may be photographs, it may be videos. And you just go through one by one and you make a decision on each one, and immediately you've made the decision, the next one appears on your screen.
Chris berättar att de flesta som jobbade som moderatorer på hans gamla arbetsplats var kring 20 år gamla, och en del var studerande som jobbade extra vid sidan av studierna. På jobbet fanns olika avdelningar som ansvarade för olika slags innehåll. Ett team specialiserade sig på innehåll som hade med terrorism att göra, ett annat på säkerhetsfrågor, ett tredje på pornografi, ett annat team på djurrättsfrågor. Chris och hans före detta kollegor kallas bland annat för content moderators, legal removals associates eller communication operation analysts. Vilket man ändå får säga är fina eufemismer och titlar för ett jobb som går ut på att flera timmar per dag granska hundratals och tusentals inlägg, videor och bilder och enorma mängder digitalt skräp. De granskar skiten vi andra inte behöver ta del av på sociala medier. Någon skulle kanske säga att moderatorernas uppgift är att se till att världens sociala medier är trygga rum. Andra att de arbetar med att bevara yttrandefriheten på internet. En tredje skulle kanske tvärtom hävda att de arbetar med censur. Chris Gray jobbade på en avdelning som handskades med innehåll som på olika sätt var brådskande att granska och bedöma inom 48 timmar. Allt från mobbning, hatprat, terrorism och grafiskt våld.
But it really could be anything. When you report something, then Facebook will ask you, why are you reporting this? And you have to choose an option from a menu. You can say, oh, I think it's spam, or it's nudity, or I think it's offensive, or I think it's hate speech, or whatever. And then from there, Facebook use that report from you to decide which queue it goes into.
Jag ber Chris ge några exempel på vilket slags innehåll han jobbar med som moderator. Ett yrke som hans läkare menade att kan ha gett honom posttraumatisk stress, vilket vi ska återkomma till senare i det här programmet.
Imagine there's a couple of people, they've been together for a while, they've had a child, or one of them has a child from a previous relationship, and they're together and then they break up, and then one of them gets a new relationship and they start arguing online. And somebody's mother joins in and she doesn't like the other person, and they're all just making claims about each other, saying nasty stuff and reporting each other, using the reporting tool as a weapon to try and get the other person's comments deleted. And I'm just getting bits and pieces of this conversation out of any context. And that's just depressing. I mean, a lot of what's being said is breaking the rules. So if you call somebody a slut in English, well, we consider that to be a claim of sexual activity. So therefore we delete that. If you say that somebody's a junkie, Well, that's not a claim of sexual activity. You know, it's a claim about their health, maybe, but I think we would leave that up. So you're seeing little bits and pieces of these arguments coming up bit by bit, and it's really depressing. And then you get a photograph of some really cute little Labrador puppies, dogs for sale. And the animal rights activists don't like people buying and selling animals, so they're reporting the post because they find it offensive. And you don't know what you're going to get. You make a decision, you click, and then the next thing is people being machine gunned in the Middle East, or a dead baby in Myanmar, or back to the argument between the two stupid people, or somebody laughing at somebody's dancing. I mean, it can be absolutely anything.
Chris berättar att moderatorerna har hundratals sidor av definitioner och guidelines att förhålla sig till när de gör sina bedömningar. Ska ett innehåll plockas bort eller fortsätta få vara publicerat? Det är alltså inte upp till var och en att bestämma.
I mean, obviously you do see the ISIS beheadings and machine gunnings and that kind of stuff. You know, and it's somebody is brought, it's staged and directed. You know, there's probably several people involved in making this video, and they want to show in detail what happens. And some of those images really, you know, if I start to think about them, then I can see them in really gruesome detail, and I don't want to think about them really. But there's other stuff like, I remember one day seeing somewhere in the Middle East, I guess, trucks driven up into an area and people are offloaded from the truck, you know, ordered out by men with machine guns. And they line them up and they've got a big trench that they've dug in the ground with earth-moving machinery. And this is quite a long video, and you're sitting watching it thinking, I know, I don't want to see this. I know what's going to happen. And you don't want to see it, even though it's not close up and you're not, you know, you're not going to really see the blood or hear the screaming. You know, these are real people, and you know, I think it's different from watching a movie. There was one video that continued to do the rounds for. I mean, and there were people who had a name for the victim. They called him George. We didn't know anything about what was going on or who it was, but it was somebody attacking somebody else with a knife and just losing control completely, like in a frenzy, just stab, 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 stab. And it went on and on and on. Yeah, they're both fully clothed, and we didn't really see any blood. And the definitions for graphic violence are things like you have to see visible innards or broken bones protruding and this kind of stuff. So this video is actually not to be deleted, even though you're watching a brutal murder. Because you don't see, it doesn't end with somebody on the floor in a pool of blood that looks dead.
Jag vill veta mer om hur det kan påverka oss människor att ta del av sånt här material, men utan att för den skull gå i fällan att porträttera internet som någonting genom ont och farligt. Det ska gå att prata om det här utan att tro att barn och ungdomar blir seriemördare om de spelar våldsamma tv-spel eller hänger på Instagram. Samtidigt berättar Chris Gray att han har fått PTSD, alltså posttraumatisk stressrelaterade symptom, av att jobba som moderator för Facebook. Jag ringer därför Claes Backholm som är medieforskare och jobbar som universitetslärare i medier och kommunikation vid Åbo Akademi i Vasa. Han har tidigare forskat i människors risk att drabbas av posttraumatisk stress efter krissituationer som uppstått på jobbet. Med särskilt fokus på hur journalister har mått efter att de har rapporterat om hemska saker. Backholm säger att själva krisen som leder fram till sjukdomen och diagnosen PTSD är central här.
det är ju en intressant bit som till skillnad från många andra såna här psykiska problem som depression och annat, så PTSD just då, så där krävs det mer eller mindre att man har varit med om en krissituation. Sen är ju PTSD då en sån sjukdom eller ett sånt problem som handlar om att man har på lång sikt efter en kris, så har man väldigt allvarliga problem med det här med att så att säga återvända till vardagen. Att bland annat så lider man av väldigt starka såna här överväldigande påminnelser om den här krissituationen. Att man till exempel återupplever då att man är i den här situationen gång på gång på gång och inte kan kontrollera det här. Att det är inte helt enkelt bara ett sånt här obehagligt minne som ju ganska många av oss har av såna här situationer vi har varit med om. Utan minnen för en människa med PTSD handlar om så pass överväldigande saker så att man helt enkelt inte kan hantera det. Att man tror att man är i den här situationen där och då på nytt återupplever den här och har väldigt svårt då att få det här att passa in med sitt vardagsliv. Och så kan det där också breddas till att man slutar umgås med vänner och bekanta, för att de här vännerna och bekanta, så de kanske påminner mig så pass starkt om den här händelsen, så jag vill inte umgås med dem heller för att så att säga försöka undvika att minnena väcks av den här situationen. Så det är ju väldigt så här obehagligt och jobbigt för en sån människa som då lider av symptom på posttraumatisk stress.
Kan man tänka sig att en människa som jobbat som moderator på sociala medier och som varje dag sett hemskt medieinnehåll på jobbet kan drabbas av PTSD-liknande symptom? Därom tvistar de lärda just nu, berättar Backholm.
Det där diskuteras ju en hel del, alltså just att vad får man räkna in som sådana här trauman som är så att säga godtagbara för att gå över den här första tröskeln till att kunna säga det är PTSD. Och det är väl där som man faktiskt diskuterar inom branschen ännu också, att just sådana saker, till exempel bilder som man ser på nätet och just bildmaterial som man jobbar med, att ska det räknas in eller ska det inte räknas in som sånt som är så pass obehagligt så att man kan räkna det som en sån här början på någonting som kan leda till just PTSD och sådär.
Enligt Backholm är det en pågående diskussion inom akademiska kretsar huruvida man ska lägga till kriteriet upprepad utsatthet av elektroniska medier i definitionen för vad PTSD kan orsakas av. Backholm själv, som har forskat i journalisters erfarenhet av att jobba med både fysiskt och digitalt medieinnehåll, är av åsikten att utsatthet för elektroniska medier borde ingå i definitionen.
De kriterier som jag skulle säga är de centrala är ju det att det här bildmaterialet, det här innehållet som då en content moderator, en journalist eller vad det nu sen kan vara, titta på, så det ska vara ovanligt grovt, alltså groteskt på ett sånt sätt som är någonting som är utöver det vanliga. Alltså just egentligen, om man vill säga det i vanliga vardagsord, sådant innehåll som vanligt folk inte egentligen någonsin borde få se. Då kan det vara just att filmning av våld helt enkelt, att man ser väldigt explicit på bildmaterialet hur någon våldför sig, slår ner någon annan eller liknande. Så kan det ju också vara saker och ting som just lik och kroppsdelar och sådana saker. Och tyvärr också förstås olika typer av sexuellt våld. Det som många kanske tänker på är just då sexuellt våld mot barn. Och sen det andra som man brukar också ta in är det att inte bara av grov karaktär, utan det att i yrket rollen ingår ett så kallat repetitivt beteende, alltså just det där att man måste jobba med den här typen av bildmaterial gång på gång på gång inom yrket. Och då om man tänker just på content moderators, så är det ju förstås så att det är hela grunden många gånger i deras yrkesroll, att man sitter och tittar på olika typer av material då som har att göra med brott av olika slag, med våld av olika slag och övergrepp och sådana saker. Så det är klart att just den typen av jobb är ju ett solklart fall av sånt som kan inkluderas då i just de här kriterierna för vad som kan gälla och vad som kan leda till PTSD.
Men tillbaka till Chris Gray då, som sitter där uppe på berget under solen på Kanarieöarna. Jag frågar honom hur han påverkades av att jobba med att bedöma omkring 100 potentiellt stötande inlägg per timme på jobbet.
What happened was that after I left, I just was so glad to leave the company. and I got a job in tourism, and it was all great, and I kind of stopped thinking about it too much, the whole everything. It was just a bad episode in my past. And then 1 year later, I was asked by a journalist, and she asked me to come and talk about the work in a coffee shop, and I thought, yeah, okay, why not? You know, it would be interesting. So I'm sitting with this woman, and I'm you know, talking about my favorite topics, and it's all very cool. And then she asked me about the content, and I'd never discussed the content with anybody, because you sign a non-disclosure agreement when you join the company, and you're told in training, you can't ever tell anybody what you do. You can't ever tell anybody about your work. And I just didn't, because I just, you know, had that habit then. And when I started to talk about it, I just broke down and cried in a public place with a complete stranger. And she insisted I go and see my doctor, and I went to her, and the same thing happened again. And I was a mess. I was a complete wreck. And my doctor told me she thought I had PTSD. And eventually I went to see a specialist who, I don't remember the exact diagnosis that she gave me. It wasn't quite PTSD, it's some other trauma, stress-related condition. I'm not really clear on the nuances. And yeah.
Jag tänker att det ändå måste finnas en skala här. Alla som hänger på sociala medier får ju inte PTSD. Men man måste inte heller ha jobbat med stötande innehåll varje dag för att ändå kanske bli påverkad av det man ser där.
Hur känner du själv när du är ute på sociala medier och internet, varför inte också nyhetssajter? Påverkas du av bilder och innehåll och texter som du upplever som stötande eller kränkande?
Kränkande? Jag vet inte. Liksom, ja, 100% om det är just så här öppen rasism, öppen så här typ transfobi. Det är liksom, det är typ, usch, det ser man så mycket av också. Och det är så liksom normaliserat. Men alltså nu om vi pratar bilder, så jag vissa, det kom ju en bild på en tjej som var super, eller som var underviktig. Sånt kan jag påverkas av, och sånt påverkades jag mycket mer när jag var yngre, av att det liksom fanns såna bilder. Men just nu är det mer så att jag blir arg på världen. Men jag ser som sagt inte jättemycket av sådana här grova bilder. Det gör jag inte. Det jag ibland ser är liksom olika så här djursidor som lägger upp hundar som blir kastade i kärn. Liksom. Det får mig nog att dåligt.
Du var redan inne på det lite med den här bilden på den här supermodellen som var supersmal, underviktig. Fanns det några andra bilder du reagerar på i det här testet som du tänker på nu?
Det var det här barnet som blev burat. Det var jätteobehagligt, för det var liksom, jag vet inte om det där barnet var dött eller inte. Men ja, det tänker jag på, men det är också, jag vet inte. Det var ju hela den där grejen 2015 när det var det här barnet som sköljdes in på en strand.
Island Kurdi.
Ja, och då var det ju folk som tyckte att det var helt förskräckligt, och jag studerar journalistik då, och vi pratar jättemycket om borde den publiceras eller inte. Och då tycker jag kanske att den borde publiceras, för det fick folk att reagera på hur hemskt det faktiskt var att komma som flykting. Vilket är saker man kanske inte riktigt tänker på, för också sociala medier är ju bubblor. Så då är det kanske bra att det kommer igenom emellanåt.
Medieforskaren Claes Backholm säger att förberedelse kan vara en metod att förhindra att drabbas av PTSD på grund av krisrelaterat arbete.
Tänker man också på poliser, brandmän, andra, så den typen av beredskap finns på plats inom dessa yrken också, där man tänker igenom och funderar på att okej, att vad är det vi jobbar med, vad är det vi håller på med om dagarna, och vad kan det här betyda för oss som arbetar med de här sakerna. Där finns det ju mycket som man kan lära sig av från äldre yrkesgrupper så att säga, som har varit med längre, om man tänker på den här, som du själv sa, nya yrkesgruppen content moderators. Det är inte så att man behöver uppfinna hjulet på nytt, för att den här typen av kunskap finns från tidigare.
Det är lustigt att Claes nämner just den typen av yrken, eftersom Chris själv också jämför arbetet som moderator med att jobba med en slags första hjälpen på sociala medier.
Very often you don't really think anything. you're focusing on how to apply the rules, and you kind of think of yourself as being like a paramedic, a first responder. You know, my job is just to look at this and not become emotionally involved and just think about what is the correct action to take. And you kind of work that way. You don't really realize that it's affecting you very often. Can I tell a disgusting story? Is this okay for your readers?
Yeah, of course, of course.
I remember when we first started and we were just working on a pornography queue, stuff that has been reported as pornographic. And it's mostly just people in bikinis or, you know, people naked on the beach and somebody doesn't like to see naked people. You know, it's fairly benign, fairly pleasant work. And then suddenly I get this close-up video of a man masturbating. And it's really close, and it's on this huge screen in front of you on your desk. And I can remember I stepped back kind of in shock and just said really loudly, like, "Oh, God, oh, no, I'm not touching that." And I didn't want to reach, put my hand into that space and press the buttons on the keyboard to delete it. And all my colleagues, we were all new, and everybody was clustered around laughing. You know, this is, look at that, oh, God, it's terrible. And nobody would touch the keyboard. Nobody would go close to the screen. And eventually, one of the girls on the team, she held a piece of paper over the screen, and she pressed the buttons on the keyboard, and then she took, you know, the wet wipes that you use for cleaning your desk. She cleaned the whole desk and the keyboard and cleaned her hands before she went back to the desk. And I think this shows that actually you do feel a connection. It's, you know, an emotional, a visceral connection with what you're seeing, even though normally you don't think about it consciously.
PTSD är ju långt ifrån den enda sjukdomen, den enda typen av symptom man kan få. Det är klart att såna här andra saker och ting som då just alkohol eller drogmissbruk och depression och andra saker som kan också bli aktuella i relation till såna här, den här typen av jobb. Bara för att ta alkohol då som ett exempel, så det är klart att vi vet sedan länge det att många, när man börjar uppleva att det är jobbigt det här man ser på sitt jobb och det där börjar krypa på en också på fritiden och det börjar störa ens vardag, så väljer man att ta till alkohol då för att egentligen självmedicinera, att man vill dämpa den här ångesten man har, eller man vill dämpa de här tankarna som man har om det hela, och så småningom kan det där leda till ett problem också. Så att det är ju viktigt att komma ihåg att PTSD är ju långt ifrån den enda möjliga diagnosen då i såna här sammanhang.
Säger medieforskaren Claes Backholm vid Åbo Akademi. Han konstaterar att det i hans egen och andras forskning om journalister har noterats att en skyddsfaktor kan vara att man inte bara exponeras för hemska situationer, traumatiskt medieinnehåll eller krisrelaterade saker, utan att journalister ofta får sammanställa en berättelse om det man har upplevt. Man skriver en artikel, producerar ett inslag för radio eller tv, och på det viset berättar Backholm att journalister delvis kan bearbeta sina upplevelser av en kris. Så är inte fallet för de som jobbar med att moderera sociala medieflöden. Hinner man bearbeta någonting riktigt hemskt man sett på sin datorskärm på bara 30 sekunder?
And you get used to processing it very quickly, so you might be sitting there saying, "Nope, you can't say that. Click. Oh, you can't do that either. Click. Oh, I guess that's okay. Click. No, that's fine. Why is that being reported? Click." You know, and you're going at that speed. And then you get something where you really have to stop and think about it and dig into it and ask your colleagues maybe. So you average every 30 seconds one decision. That sounds about right. But a lot of the time it is just, oh, again and again and again.
Jag frågar försiktigt om det inte underlättar för Chris psyke och välbefinnande på jobbet att han i någon mån väl ändå visste vad han kunde förvänta sig av arbetet. När han började arbetsdagen visste han ju att det fanns en stor risk att han skulle behöva se döda människor, sexuella övergrepp eller andra hemskheter. Svaret är nej.
No, I mean, you're not prepared for it. until you've actually seen it. You can't understand emotionally what you're putting yourself into, what's going to happen, what it's going to be like. It's not like I'm just going to see this one thing one time. I'm going to do this for 6, 7, 8 hours a day. And nobody knows what that's like until they've done it. And the company don't make any effort to really warn you. I remember in the interview they said to me, like, so you realize you might sometimes see some disturbing images. I was like, okay, well, sometimes, I can deal with sometimes. And then they said, are you okay with that? I was like, okay, yeah. Because I don't know what these images are going to be, and I don't know what it's going to be like seeing that stuff. I just need the job.
En annan grej som har varit ganska omdebatterad under de senaste åren, tycker jag, apropå sociala medier och stötande innehåll, har ju varit det här med triggervarningar.
Yeah.
Att man borde varna före man visar en bild, eller varna före för ens följare läser en text att det här kommer att handla om sexuella övergrepp, det här kommer att handla om ätstörningar eller vad som helst. Har du själv någon åsikt eller tanke kring om du gillar triggervarningar eller inte?
Jag älskar triggervarningar, vilket säkert provocerar folk. Men alltså, det beror jättemycket på sociala medier. För jag, alltså, när jag hängde på nätet när jag var ung, så då hängde jag på Tumblr. Och där använde man triggervarningar till höger och vänster. Och då var det faktiskt så att man kunde, liksom, man kunde fixa ett tillägg som gjorde att om jag hade triggervarning, typ ätstörningar, så behövde jag aldrig se det. Liksom om det var någon som triggervarna, alltså om man triggervarna enligt så här kutym, så då så funkar det faktiskt. Och nu liksom, jag vet att på TikTok är det också superpopp att använda triggervarningar, och sen om de nu funkar eller inte, jag vet att jag, det känns som att den konversationen om triggervarningar förs av personer som inte behöver triggervarningar.
Just det.
Men liksom så här, typ jag har haft ett självskadebeteende, och då var det så här, om det triggervarna om självskadebeteende, så kunde jag välja, behöver jag se det här eller behöver jag inte se det. Och sen såklart, det hör ju till att om man är på ett destruktivt humör så gillar man ju att utsätta sig för det ändå, men då kan jag inte vara arg. Jag kan inte liksom vara så där att jag är på ett bra humör och så scrollar jag igenom mitt flöde och så kommer det så här supertriggande innehåll och så är det så här, okej, nu såg jag det här och nu är hela min dag och inte hela min vecka förstörd, för nu kommer det här cirkulera i huvudet. Så då kan jag välja, om det står triggervarning och så står det typ så här självskadebeteende, så då kan jag välja att scrolla vidare. Jag vet inte om det är att blunda för sanningen när man vet att man har vissa triggers. Jag tycker snarare att det är ett sätt att ta hand om sig själv.
Om någon hade frågat mig för en månad sedan hur själva granskningen av inlägg på sociala medier går till i praktiken, hade jag förmodligen sagt att det säkert finns någon robot eller artificiell intelligens som raderar inläggen automatiskt. Och enligt den svenska tidningen Arbetet raderar till exempel Facebook en stor del av allt stötande innehåll på sin plattform med hjälp av just artificiell intelligens. Men i många av fallen behövs mänskliga ögon och hjärnor för att förstå inläggens kontext, symboler och nyanser. Enligt dokumentärfilmen The Moderators från 2017 hade uppskattats att antalet människor som jobbar med att städa bort stötande material från världens sociala medier och appar är över 150 000. Den amerikanska nyhetssajten The Verge rapporterade för 2 år sedan att Google anställer 10 000 content moderators globalt för att städa upp Google och YouTube. Och då ska majoriteten av dessa anställda enligt The Verge vara inköpta via externa konsultfirmor som kan betala ut lägre löner och bidra med sämre anställningsvillkor. Tidningen Arbetet skriver i fjol att enbart Facebook har anlitat 35 000 personer som moderatorer i 20 olika länder. När jag undersöker det här ämnet märker jag ändå gång på gång att det är svårt att säga exakt hur många människor som jobbar som content moderators i världen och exakt hur deras arbetsuppgifter och villkor ser ut. Chris Gray och andra före detta moderatorer har valt att stämma Facebook.
There are dozens of us now. I mean, I don't know exactly how many, but I think it's 30, 40, 50 people who have symptoms of PTSD. They have trouble sleeping. They have anger management issues, panic attacks, depression, problems sleeping, etc. And we're all suing Facebook and CPL to get some justice. So we're seeking compensation for the harm.
Jag har försökt nå Facebook för att få deras kommentarer och perspektiv på det här, men de har inte svarat på mina förfrågningar. Jag skulle bland annat vilja veta exakt hur många moderatorer Facebook anlitar för jobb med rapporterat, stötande innehåll, och om det förs diskussioner och finns en medvetenhet om hur de mår i sitt dagliga arbete. Jag vill också veta hur mycket innehåll som faktiskt måste raderas från deras plattform varje dag. Och hur framtidens möjligheter med artificiell intelligens och stötande innehåll ser ut. Men Facebook svarar inte.
I mean, I was really angry with the way that Facebook treated people. That, you know, we're going to block you in this room, make you look at this stuff. It's going to cause harm, but you're not allowed to tell anyone. And not allowed to do anything about it. And we're not even ever going to admit that there is a problem. And that made me really angry. And that's still there inside me, but kind of as a motivation to keep fighting them. But I'm in a constructive phase now. You know, we are taking them to court and we're going to prove the claims. So I'm able to move forward more positively, and I've had good therapy and I've had time to process this, and I, you know, I still have difficult days and I'm still on antidepressants, but I'm coping fairly well. And I think I don't want there to be any stigma attached to this. I don't want people to see former moderators as broken people. We are people who've done an important job. We've done something that is beneficial and important for society. And there have been negative results of that. And we're all on a journey to move on from that and do the next thing and continue to live healthy and productive lives.
Du har lyssnat på De städar internet åt dig. Jag heter Jonas Forsbacka, producent för programmet är Johanna Dikert, och för ljuddesignen stod Mikael Grönros.